Välkommen till Skånes taltidning nummer 44 2019 med utgivningsdag fredagen den 1 november. Solen den gick upp 7.12 i morse och ner går den igen i eftermiddag 16.28. I studion Dodo Parikas och Birgitta Fredén. Tekniker är Gunilla Kracht och det här är innehållet.
SRF Skånes ordförande Maria Torstensson blir Sveriges och Skånes röst i den europeiska synskadeunionens styrelse.
Arbetsförmedlingen har fortsatt ansvar för personer med funktionsnedsättning, betonar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
Dörrar som kan öppnas åt fel håll, livsfarliga för synskadade som åker med X2000. Men SJ vill ha 3 år på sig för åtgärder.
7-0 mot kommunen till synskadad 17-åring i Kävlinge som fick rätt i högsta förvaltningsdomstolen och därmed också rätt till ledsagning enligt LSS.
Öppnat och stängt med P-hus och träningsstudio.
Dialog mellan synskadade och webbutvecklare ger hopp om bättre digitala tjänster.
Efter Sveriges nedklassning i goalball-EM värmer FIF Malmös SM-guld bra.
Nu är han tillbaka på scenen, den blinde ståparen och Malmöbon Mackan Andersson. Och Skånes taltidning var med på premiären.
Inga neddragningar på stöd till äldre i Ystads socialbudget.
Öring Safari och Bi-konsert är något av det som bjuds i evenemangstipsen.
Och kalendern kommer med bland annat parafriidrott och tankar kring ett innovativare Helsingborg.
Därpå en kursannons från Share Music.
Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden samt ändringar i busstrafiken.
Och sist som alltid, redaktionsrutan.
SRF Skånes ordförande Maria Torstensson har valts in i styrelsen för Europeiska synskadeunionen, EBU. Som ledamot vill jag vara Sveriges kanal ut i det gemensamma arbetet med våra europeiska vänner, sa hon direkt efter invalet. Vi fick tag på den nyvalda styrelseledamoten i en paus i generalförsamlingens förhandlingar i Rom.
Det är omtumlande, det är väldigt spännande och jag ser verkligen fram emot den här utmaningen. Jag tycker det är jätteroligt, jag är jätteglad.
Vilka frågor tycker du är viktiga att driva?
Alla våra frågor är väldigt viktiga som rör synskadade. Men en fråga som vi från nordiskt håll har drivit länge, det är att vi menar på att det kanske kan vara värt att flytta kontoret från Paris till Bryssel, där det mesta på EU-nivå inträffar och sker. Så att liksom andra intresseorganisationer som har sina huvudkontor där, så tycker vi kanske att det borde ligga där. Så det är en av de frågorna. Och sen så jämställdhet är också en fråga som vi har jobbat med väldigt mycket från svensk håll. Det är också naturligtvis en fråga som är mycket viktig.
Vilket inflytande har EBU när det gäller situationen för synskadade i Europa?
Stort inflytande. Vi får lämna yttranden när det kommer till våra frågor från EU-håll.
Så det är mycket EU som ni jobbar med?
Det är mycket EU, ja. Absolut. Det är några av länderna som inte är medlemmar i EU som är med i Europeiska blindunionen. Exempelvis Schweiz och Norge. De är ändå med för att de har väldigt stor användning av de här framgångarna som man gör med EBUs arbete.
Och du har ju många engagemang. Du är ju ordförande för SRF i Skåne. Och du är också andre vice ordförande på riksplanet. Hur hinner du med allting?
Man får ju prioritera lite grann och sen så har jag så många bra människor runt omkring mig. Och om man ser som ordförande i Skåne så gör man ju inte allting själv. Utan om man är en bra ordförande så delegerar man arbetsuppgifter. Man får prioritera lite.
Kan det innebära någonting för SRF i Skåne att du sitter med också på Europaplanet?
Absolut. Ju mer vi syns ute och finns ute är bra för oss. För Synskadade Riksförbund och för synskadade överhuvudtaget. Att de är både här och på riksplan och på distriktet och i viss del på lokalplan gör ju att informationen som jag får på de här olika ställena och det vi jobbar med på de olika platåerna, det får jag med mig hem direkt. Så att det går ju snabbare än att man sitter och väntar kanske några år innan man får informationen. Jag tror bara att det är fördelar.
Vad innebär det här arbetet då i EBU för dig? Kommer du behöva kuska runt i Europa eller hur, liksom, hur fungerar det?
Ja, vi ska ha vårt första konsulterande möte här i eftermiddag. Och då så kommer det beslutas var mötena ska vara och vilka tider. Men som det har varit tidigare så är det 3 eller 4 möten per år. Och då är de på olika ställen hela tiden i Europa.
Så det kan bli någonstans i Sverige också?
Det är stor möjlighet att det kan bli i Sverige också, ja.
Sa Maria Torstensson, nyvald styrelseledamot i EBU, Europeiska synskadeunionen. Och vi ber om ursäkt för att telefonledningen var så dålig till Rom. Den nyvalda styrelsen består av 4 kvinnor och 9 män. Reporter var Åsa Kjellman i Rissi.
Det ska vara möjligt för arbetssökande att få kontakt med Arbetsförmedlingen var man än bor i landet. Antingen på Arbetsförmedlingens egna kontor eller på kontor i samarbete med andra myndigheter eller kommuner. Det underströk arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna, på en pressträff i onsdags. Hon betonade också att det är Arbetsförmedlingen som har ansvaret för personer med funktionsnedsättningar.
Arbetsförmedlingen ska också fortsatt ansvara för funktionshinderfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och också ansvar för att nyanlända ska erbjudas insatser.
För några veckor sedan sa en av Arbetsförmedlingens utredare i en tidningsintervju att det i den utredning som Arbetsförmedlingen ska presentera den 1 november inte ska finnas några särlösningar för personer med funktionsnedsättningar. Eva Nordmark kommenterade detta så här på pressträffen.
Ja, men de som har funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga, vi ska komma ihåg att många som har funktionshinder, det innebär ingen skillnad för att kunna utöva ett arbete eller utföra ett arbete. Men de som har funktionsnedsättning som innebär då hinder för arbete, det finns en diskussion om huruvida de också skulle kunna ta del av olika tjänster i ett sånt här nytt system. För det vi sa i januariavtalet det var att de berörs inte av den här omläggningen. Här är jag väldigt intresserad av att prata med funktionshinderrörelsen om detta för att se på vilket sätt utformar vi då systemet framöver. Så det är en fråga som vi får återkomma med och som jag gärna vill diskutera med funktionshinderrörelsen bland annat. Det övergripande ansvaret det ligger hos Arbetsförmedlingen, absolut. Och det gäller även den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Huvudansvaret ligger hos myndigheten. Men sen finns det en diskussion om, kan det vara så att de som har funktionsnedsättning också kan ta del av andra tjänster i det nya systemet? Det är jag beredd att diskutera och jag vill gärna lyssna in funktionshinderrörelsen bland annat i den frågan.
Funktionshinderrörelsen kommer, tillsammans med andra organisationer, att bjudas in till dialog med regeringen när Arbetsförmedlingen lämnat sin utredning. Eva Nordmark kommer också att tillsätta en särskild utredare som ska klargöra om kommunerna kan vara leverantörer till Arbetsförmedlingen när det gäller att, som man säger, rusta och matcha arbetssökande. Reporter var Birgitta Fredén.
Hur säkra är SJs snabbtåg för den som har blindhet eller nedsatt syn? Den frågan aktualiserades på ett mycket påtagligt sätt för Leif Westerlind som har en synskada. Westerlind skulle stiga av vid sitt resmål Stockholm Central och var redan på väg ut genom vagnsdörren på ett X2000-tåg när han upptäckte att det inte fanns någon perrong utanför. Det visade sig att avstigningsdörrarna gick att öppna på bägge sidor, både mot perrongen och åt andra hållet. Nu märkte Leif Westerlind i tid att han var på väg ut på fel sida, men när han vände sig till SJ med sitt klagomål framkom det att vagnsdörrarna inte var trasiga. Det är först när äldre X2000-tåg renoveras och byggs om som man också ser till att dörrarna bara går att öppna på den sida där det faktiskt finns en perrong. Först om 3 år kommer alla tågen att vara ombyggda. Det här måste åtgärdas omgående eftersom det sätter människors liv i livsfara om man kliver ut åt fel håll, säger Per Viktorsson, intressepolitisk chef vid Synskadades riksförbundskansli till Sveriges Radio.
Det här löser många praktiska problem. Det säger Cecilia Särne i Kävlinge sedan hennes nu 17-åriga dotter Milla slutgiltigt fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt domstolen ingår Milla i LSS personkrets och har därmed rätt till ledsagning enligt LSS. Något som kommunen inte velat bevilja tidigare. Men familjen kan alltså för tillfället andas ut.
Rent praktiskt innebär att Millas vardag och även vi som föräldrar och hennes syster ända får det lite lättare att hantera vardagen. De här sakerna som att gå till kulturskolan och spela trummor, att kunna gå till kören om det nu är det, eller att gå och träna och så. De här vardagliga sakerna som en vanlig 17-åring ska klara av. Och det innebär också rent praktiskt att man kanske inte ska säga praktiskt, emotionellt, att hon får en möjlighet, precis som andra 17-åringar, att frigöra sig från sina föräldrar. Att bli en egen individ som inte är beroende av mamma och pappa och Ella.
Ni får alla en chans att leva era egna liv, så att säga.
Vi får vara i fred lite. Ja, men så är det ju. Det är ju dumt att blunda för det, men har man ett synskadat barn eller själv är synskadad, så innebär det restriktioner i vardagen. Och det är oftast väldigt, väldigt praktiska saker. Att gå till biblioteket eller att till tandläkaren eller vad det nu är. Gå och handla, det går ju inte att göra om man inte ser. Så det är väldigt, väldigt mycket i vardagen att få lov att bestämma själv vad man vill göra. Och få liksom utvecklas själv. Det är viktigt. Mm.
Kommunen hänvisar ju till färdtjänsten. Ni har ju färdtjänst.
Det har vi. Men det ingår inte ledsagning i färdtjänst. Så det är jätteviktigt att alla som ansöker om ledsagning inom ramen för LSS, om man tillhör LSS, att man håller sig inom det. Så kommer kommunen att säga, men det kan du ta med färdtjänst. Så är det viktigt att man säger, ja fast nu är det ledsagning enligt LSS jag söker. För LSS ger tillgång till goda levnadsvillkor. Det vill säga att du ska inte behöva betala för ledsagningen som är till biblioteket eller vad det nu är att handla. Utan du ska kunna leva ett gott liv, träna, fysisk träning, kunna ta det till kompisar och så vidare. Och det ska du inte behöva argumentera för eller för den delen betala för. Det ingår i goda levnadsvillkor. Så att pratar man om färdtjänst istället, så ja, färdtjänst är mycket, mycket bra. Men det är inte det vi ansöker om.
Nu har ju ni fått rätt upp i högsta instans här, men ni driver fortfarande fall mot kommunen.
Ja då, skam den som ger sig. Jo, så är det. När kommunen fick och vi fick det första beskedet från förvaltningsrätten här i Malmö om att Milla tillhör, vi har rätt, hon tillhör personkrets 3 inom ramen för LSS och har rätt till de insatserna, så underlät de att agera.
Kommunen alltså?
Ja, kommunen gjorde det. Så de ordnade ingenting. Och då är det ju så. Och de ansökte inte heller om inhibition. Det vill säga att någon slags, vad ska man säga, att de slipper att göra någonting tills annat är bestämt. Och det som hände då var att de väntade för länge, varpå vi JO anmälde dem. Och då blev de väl kanske, tyckte kanske kändes inte jättebra. Så de tog ett nytt beslut. Det var väldigt skönt att vi fick det beslutet. För då fick Milla en kontaktperson och möjligheten till att gå och träna och handla och så. Men det var ett beslut som de hade begränsat i tid. De sa att det gäller bara till februari 2020 och i omfattning. Så det här som jag pratade om från början med att få det lättare i vardagen, det ingick inte. Varpå vi överklagade det beslutet. Därför väntar vi nu på besked i förvaltningsrätten här i Malmö på den frågan. Men den tror vi och hoppas vi faktiskt vi kommer vinna också. Och då står det, tror jag, 7-0 till oss. Jag säger det, skam den som ger sig. Ja.
Hur har ni orkat kämpa så länge?
Jag skulle faktiskt kunna säga så här. Att det är fullt. Man får dåligt samvete om man inte orkar. Det är helt okej att man inte gör det. Det finns jättemånga föräldrar och barn till synskadade som inte har orkat. Och jag förstår, det är helt okej. Vi har haft turen. Jag har en jättestor familj som alla har stöttat. Olof, min man, har också en stor familj som alla har stöttat. Och vi har fått hjälp av en sakkunnig som har guidat oss igenom detta. Vi har också fått jättefin hjälp genom SRF och Dennis som sitter som juridisk hjälp där. Vi är envisa, men vi hade inte klarat utan det. Så därför tycker jag det är viktigt att man förstår att alla som inte orkar, det är helt okej. Men alla som inte orkar, jag tycker så, det är så orättvist att inte... Alltså de har också rätt till det här. Jag blir provocerad av att det finns kommuner som inte ger dem rätt till det som man faktiskt enligt lagens intentioner har rätt till. Att man ska behöva bråka om det man har rätt till. Men det står faktiskt 7-0, för det finns en annan... Vi hade en sväng 2014 kring det här. Och då fick vi rätt också ända upp i kammarrätten.
Högsta förvaltningsdomstolen avkunnade ingen dom i målet. Precis som kammarrätten i Göteborg tidigare vägrade man Kävlinge kommun prövningstillstånd. Och det innebär att domen från förvaltningsrätten i Malmö, som alltså sa att Milla Särne tillhör LSS personkrets, att det är den domen som gäller. Rent juridiskt är domen inte prejudicerande, det vill säga den gäller inte självklart för andra liknande fall. SRFs Dennis Ivarsson, som bistått familjen Särne, säger att förhoppningsvis har Kävlinge kommun fått ett tydligt besked om vad som gäller. Han hoppas också att fler kommuner nu inser att yngre personer som bara är blinda har sådana vardagssvårigheter att de ingår i LSS personkrets. Robin Andersson, enhetschef på sektor omsorg i Kävlinge, skriver i ett mejl att det är förvaltningsrättens dom som gäller eftersom kommunen inte fått prövningstillstånd. De domar som är prejudicerande är från de högre instanserna, fortsätter han. Domen från förvaltningsrätten gäller således enbart den här specifika personen. Denna dom gör därför ingen skillnad i hur man generellt bedömer personkrets för personer med synnedsättning, skriver Robin Andersson på Kävlinge kommun. Men Cecilia Särne tror ändå att Högsta förvaltningsdomstolens beslut kommer att ha betydelse för andra också.
Och då är det här ett argument att Milla tillhör LSS. Det är fortfarande ett argument som man då tar upp. För säger kommunen, vi går efter rättspraxis, taram! Det finns jättemånga rättsfall som visar på, och det här är ett av dem, även om det inte är juridiskt prejudicerande.
Ser du ett slut på er strid nu, eller?
Nej, inte nu. Det gör jag inte. Och det är en av sakerna där som är väldigt, väldigt jobbigt. Vi har inte fått domslutet från förvaltningsrätten. Jag ser ju fortfarande en risk att de överklagar till kammarrätten. Så att ja, jag tror vi vinner. Jag är ganska övertygad om det. Men jag tror det kommer ta tid.
Så Cecilia Särne, som alltså vunnit ytterligare en seger mot Kävlinge kommun. Förutom det pågående överklagandet av att kommunen begränsat Millas ledsagning har familjen också JO-anmält kommunen för att den inte fått möjlighet att argumentera för sin sak inför omsorgsnämnden. Reporter var Birgitta Fredén.
Öppnat och stängt. I Lund har Sveriges första P-hus som är självförsörjande med energi öppnat på Gasverksgatan. På taket sitter 1000 solceller som bland annat förser laddstationer för elbilar i parkeringshuset med elektricitet.
I Svedala och på Storgatan 13, där hälsokostbutiken Life tidigare låg, har träningsstudion Fame Fitness öppnat. Här kan man delta i träningspass där man följer instruktörerna på stor skärm.
I Svedala har Svedala krog, restaurang och pizzeria öppnat på Storgatan 26.
I Malmö har musikaffären Four Sound på Östergatan utförsäljning efter att den norska instrumentkedjan med samma namn begärt sig själv i konkurs.
I Malmö har restaurangkedjan Grekiska grill och bar stängt sin restaurang på köpcentret Caroli. Istället kommer man att öppna på Center Syd i Löddeköpinge idag den 1 november.
Även önskar butiken i köpcentret Caroli i Malmö ska stänga. Just nu pågår utförsäljning.
I Malmö i köpcentret Entré finns en obemannad mjukglassautomat vid Hemköpsbutiken.
Och fortfarande i Malmö har pop-up-varuhuset Beyond Us öppnat på Södra Vallgatan 5. Förutom nya varumärken som dyker upp finns här kafé och paketutlämning.
Och i Malmö har planket mot Folkets park längs Kristianstadsgatan rivits. Istället kommer ett smidesstaket att sättas upp.
I Ystad har Länsförsäkringar öppnat sina nyrenoverade lokaler på Österleden 3. Nu är all verksamhet som försäkringar, bank och fastighetsförmedling samlade på plan 1. Men andra våningen den står tom och ska hyras ut.
Att klara digitala betaltjänster när den ser dåligt eller inte alls kan vara en utmaning. Men när personer med funktionsvariation möter de som faktiskt skapar den digitala världen i datorer och mobilappar så händer något som kan föra utvecklingen framåt mot större tillgänglighet i verkligheten. Gro Dahlbom är webbutvecklare på Handelsbanken och har just avslutat en eftermiddag i Malmö på ett så kallat dialogmöte anordnat av Länsstyrelsen då skåningar med synnedsättning eller blindhet testat bankens digitala tjänster.
De har testat de ganska grundläggande delarna av vår bankapp. Alltså att kunna göra betalningar, överföringar, logga in, betala e-fakturor och sådana saker.
Och är den helt ny, den här appen?
Nej, den har funnits länge. Men vi har ju förbättringar i den hela tiden. Och förändringar. Så att det är ju viktigt att man kontinuerligt följer upp den här typen av saker. Så att vi har de här testerna för att lära oss mer om hur det funkar i liksom, de befintliga digitala tjänsterna. Och det ger ju en helt annan typ av insikt att jobba med personer som har funktionsnedsättningar på riktigt.
Vad är det du gör rent konkret?
Jag jobbar väldigt mycket med det som syns, hur det ska se ut och hur det ska fungera. Och då behöver man ju ta hänsyn till olika typer av funktionsvariationer i det också. Det som faller på designers kanske framförallt handlar om att tänka på att det är tillräcklig kontrast mellan olika saker. Att det finns en grundläggande logik, att inte det blir för komplicerat. Att hålla massa olika saker i närminnet medan man utför uppgifter.
Och vad lärde du dig? Vad fick du med dig från testpersonerna?
Det var superlärorikt. Jag testade med 3 olika testpersoner. Vi fick feedback både på sådant som ligger inom vår kontroll, alltså själva bankappen. Men sen är det ju delar som vi inte förfogar över, till exempel mobilt bank-ID och hur det fungerar. Och där var det flera av testpersonerna som hade utmaningar. Och det är inte något som vi kan göra någonting åt.
Men kan ni föra det vidare?
Ja, det kan vi absolut göra. Vi är ju liksom starka intressenter i mobilt bank-ID. Men det som jag kanske blev mest förvånad över på testerna var vår funktion för att skanna fakturor. Det är en funktion som jag själv uppskattar jättemycket och tycker är väldigt enkel. Man använder telefonens kamera för att läsa av fakturan. Och den var det flera av testpersonerna som var äldre som hade jättestora problem med. Och det var verkligen ögonöppnare för mig.
Vad var det som var det problematiska?
Det som var besvärligt var att de inte förstod vilken del av telefonen man skulle rikta mot de här olika delarna av fakturan.
Och på vilket sätt kan du åtgärda det?
Jag kan göra det mycket tydligare vilket fönster i telefonen som man ser igenom. Det var ganska otydligt gjort idag, men det hade jag inte förstått förrän jag gjorde de här testerna.
Finns det en tävling om de här kunderna? Att ni banker måste visa armbågarna för att just ert sätt att hantera synskade eller funktionsnedsättningsfrågor är bäst? Eller är det någonting där ni kan samarbeta, tycker du?
Alltså det är klart att vi kan lära oss av varandra.
Det sa Gro Dahlbom, som alltså bland annat formger Handelsbankens app för banktjänster i smarta mobiltelefoner. Vad säger då användarna eller testpersonerna på det här så kallade dialogmötet? Kalle Jonsson är aktiv i SRF Kristianstad-Bromölla.
Jag delar med mig av synpunkter att skulle ni kunna förstora den här texten där det är viktig information så skulle människor med synnedsättningar lättare kunna ta till sig informationen beroende på att stilen är lite större och att den skulle kunna bli lite svartare. Och lite symboler som till exempel ett utropstecken bredvid texten på blå bakgrund och ett vitt utropstecken. Det skulle också kunna vara lite större för att människor ska kunna upptäcka om det är viktig information som bankerna vill informera oss om.
Men är inte det här grundläggande saker som borde ha varit med redan?
Det kan vi tycka, men tydligen så är det inte så grundläggande. Det känns ibland som att de som designar applikationer eller hemsidor inte riktigt har kunskaper om vilka färger som lämpar sig på vissa bakgrunder.
Tycker du att du fick gehör för det du sa?
Ja, de lyssnade på mig väldigt och de tyckte att det var jättebra förslag jag har. Och sen vet man ju inte var förslagen som man framför, var det hamnar någonstans i bankernas byråkrati. Men jag önskar att Handelsbanken och andra banker som får in feedback från människor som har synnedsättningar eller som är blinda, att de ska ta det till sig.
Och det är ju egentligen fullständigt självklart. Är du hoppfull om det eller hur tänker du?
Jo, jag är ganska hoppfull. För det är därför Synskadades Riksförbund finns. För vi ska liksom göra alltid de här frågorna aktuella.
Det sa Kalle Jonsson, testperson vid Länsstyrelsens dialogmöte i Malmö för en tid sedan. Ann-Kristin Fast, medlem i SRF Lundabygden, har vi hört flera gånger i taltidningen det här året just när det gäller tillgängliga digitala banktjänster. Och även hon var med och testade Handelsbankens app.
Alltså jag tyckte den fungerade bra i stort. Jag har själv en annan bank där jag är van att använda deras app. Det är nog det jag har. Men denna var väldigt lik och det var några ställen där jag inte riktigt kunde räkna ut hur det skulle fungera. Det var till exempel när jag hade lagt in att jag skulle skicka pengar till jul. Men det stod det den 22 december så skulle jag ändra till den 24. Och det var faktiskt inte så lätt att räkna ut eller hitta direkt. Och det var en del sådana saker som de såg att de var svåra. Men i princip tycker jag det var jättefint. Och de känns ju väldigt engagerade för att göra appar och så tillgängliga. Och att även utbilda i det här med tillgänglighet till bankernas tjänster i olika, alltså vid universitetet på olika utbildningar där och så.
Och du använder voiceover, eller hur?
Ja, det gör jag.
Det är talsyntesen som leder dig. Fanns det någonting där som kunde förenklas eller var det bra som det var?
Det var något som kunde förenklas att de frågade om samma sak och att det gick lite för fort. Jag påpekar det här alltså att när man är nybörjare så behöver man kanske längre tid. Och om man till exempel skulle kunna göra en inställning i mobilen så att man har lite längre tid på sig.
Och sammanfattningen av dagen så här långt?
Det känns jätteroligt att det var människor som var verkligen intresserade och att de vill gå vidare för att utveckla, alltså få in det här i olika typer av utbildningar. Så man hoppas ju att andra banker kommer efter och det sa de att de är på väg andra banker också.
Ansvarig för de här dialogmötena med personer med funktionsnedsättningar där den här träffen i Malmö ingick är Katarina Hellström Engström. Och hon arbetar på Länsstyrelsen i Skåne län och på något som heter Enheten Landsbygdssamverkan, Landsbygdsavdelningen. I vars uppgifter ingår att kolla upp tillgänglighet när det gäller banktjänster och kontanter och hur människor upplever att det fungerar i vardagen med detta.
Idag har vi ett dialogmöte där ett antal banker får träffa utsatta målgrupper med huvudinriktning betaltjänster och då är det egentligen både kontanter och digitala betaltjänster. Hur man upplever att det fungerar i vardagen.
Vi träffades inte vid ett dialogmöte utan en medlemsafton på SRF Lundabygden. Och där fick jag intrycket att det var lite 50-50. De hoppades på information från dig väldigt detaljerat och du var väldigt sugen på att höra vad de hade att berätta. Är det en vanlig bild när du är ute och träffar personer med funktionsnedsättningar?
Det blir ju så för att vi ska rapportera vidare till infrastruktursdepartementet så gör vi årligen en rapport och då ska vi ju berätta hur det ser ut för människor att betala i vardagen. Och då är det äldre och människor med funktionsnedsättning i första hand. Så då vill jag ju ta pulsen på hur det ser ut i vardagen. Samtidigt som vi vill berätta att vi också gör någonting för att det kanske ska bli bättre och göra insatser. Skulle vi kunna hjälpas åt? Och nu har vi ju, från förra året så togs det upp det här med testgrupper och Handelsbanken hakade på oss. Det har vi gjort nu i eftermiddag. Och det blev väldigt lyckat. Så de sa att vi skulle vilja sitta flera timmar för vi får en helt annan bild. Och det är det vi märker när vi har de här mötena. Att det blir en aha-upplevelse. Det är det vi vill skapa. Vi är brobyggaren.
Det sa Katarina Hellström Engström från Länsstyrelsen i Skåne län. Vi hörde också Gro Dahlbom från Handelsbanken samt Kalle Jonsson och Ann-Kristin Fast från olika SRF-avdelningar i Skåne. Vid mötet deltog även representanter för en rad andra förbund för personer med funktionsnedsättningar. Och reporter var Dodo Parikas.
I helgen blev FIF Malmö svenska mästare i goalball och lyckades återta titeln som de förlorade förra året. I finalen mötte FIF Malmö IF Aktiva Synskadade Stockholm. Överlägsen skyttekung i Trelleborg där SM avgjordes blev Fatmir Seremeti. Och det var en skön revansch.
Ja, men det är fantastiskt kul. Nu har vi 15 stycken SM-guld i klubben här sen år 2000. Så vi visar ju verkligen vilket lag som är bäst i Sverige. Och det är en fantastisk känsla att varje gång, trots att det är 15:e gången, liksom, att känna det där, att fan, vi är ju bäst.
Och den känslan, hur är den? Vad känner man?
Ja, men det är ganska angenäm känsla, samtidigt som vi är ju en stor klubb och favoriter och sådär. Det blir också en känsla av vi höll för trycket och att det är ganska skönt. Liksom, och också lite lättnad ska jag väl säga, för att det är inte alltid att bara gå ut där och ställa skorna och förvänta sig att vi ska ta det. Det var en fruktansvärd jämfinal. Vi vann med 5-4 till slut. IFAS Stockholm var ju fantastiskt, fantastiskt bra i finalen. Vi slog dem tämligen enkelt i 2 matcher under gruppen. Men sen är det ju final och en final är alltid liksom. Då taggar alla till lite extra. Och ja, det var marginalerna på vår sida denna gången som avgjorde.
Och det här att man är tre lag som möts i SM, vad beror det på att det inte är fler lag?
Men alltså, det finns ju fler lag, men de är inte riktigt på den nivån. Och ett SM handlar om att man ska slåss om vilket lag som blir bäst i Sverige. Och det är inte kul att då ställa upp och bli liksom totalt mosade. Liksom. Och det är ju så det är. Så att, nej, men det är väl klart att vår förhoppning är att få med fler lag nästa år. Då SM kommer att spelas tillsammans med SM-veckan och även tv-sändas. Så vår förhoppning är att få upp nivån på fler så att vi kan ha fler lag med.
Du sköt allra flest mål också, 25 mål.
Ja, det var ju lite speciellt. Men jag brukar ju göra väldigt många mål på SM eller överhuvudtaget. Men att jag gjorde så pass många fler än tvåan, det var lite oväntat. Jag tror nästa på tur var Piotr från IFA Stockholm med 16 och gjorde 25. Så att det var ganska tydligt.
Och vad var det som gjorde att ni var bra? På vilket sätt var ni bättre än de andra?
Vi höll ihop vårt försvarsspel på ett helt annat sätt än vad vi gjorde förra gången på SM. Nu släpper vi inte in speciellt många mål om vi liksom inte går runt på laget och håller oss till vår starttrea, så håller vi försvaret väldigt bra. I finalen släpper vi in 2 spelmål och 2 straffmål. Straffmål är ju svårt att göra någonting åt, men spelmålen, det är det man måste hålla nere. Förra gången på SM, förra året, då släpper vi in otroligt många spelmål och då vinner man inte. Så det är återigen vårt försvarsspel bygger upp för vår vinst.
Och sen så berättade du sist vi pratades vid att du skulle sluta i landslaget. Men det här med att spela i FIF, det håller du i?
Ja, absolut. Jag älskar ju sporten och jag är fortfarande tillräckligt bra. Och vi ska spela ute i Europa nu också. Med början i november ska vi ut och spela Europeiska Superligan. Återigen, där blev vi 3:a i mars i år. Och då är det Europeiska Superligan 2019-2020. Så där ska vi slåss om medaljer, helt klart. Så absolut kommer jag fortsätta spela för FIF. Och det är en klubb som betyder otroligt mycket för mig. Det är en fantastisk förening på många sätt. Det är en förening som har gett mig otroligt mycket. Och de här grabbarna och tjejerna som Hanna Svensson och Ludvig Nilsson som då var med nu och vann SM-guld för första gången. En otroligt häftig känsla att få vara med och liksom bygga upp de här spelarna och ge dem samma äventyr och möjligheter som jag har haft i mitt liv. Så att, det är häftigt.
Och laget coachades av Florim Seremeti och Thomas Svensson. Och de spelare som ingår, förutom Fatmir Seremeti, är Stefan Gane, Jimmy Björstrand, Hanna Svensson och Ludvig Nilsson. Och när det gäller SM-spel så får man ha blandade lag, vilket innebär att 17-åriga Hanna Svensson också är med.
På SM-nivå så gör vi det. Och egentligen beror det ju på att det inte finns tillräckligt många tjejer så att man kan ha ett eget SM för tjejerna. Och då har vi bestämt att de tjejer som klarar av det och fixar det, som otroligt tuffa Hanna och Rebecka då från Stockholm. Alltså de tjejerna spelar ju otroligt bra och fixar och spelar med oss killar, så att varför ska de inte vara med? Vi uppmuntrar och sånt liksom, helt klart. Dels för att vi liksom vill försöka ge de här tjejerna som faktiskt fortfarande spelar och är jätteduktiga en möjlighet att kunna tävla på riktigt. Dels är det viktigt ur rekryteringssynpunkt att de här tjejerna får någonstans att vara med i. Och såklart att de är tillräckligt bra för att faktiskt kunna ställa upp och tävla mot oss killar på i stort sett samma villkor. Det är klart, de skjuter ju inte lika hårt som vi gör beroende på liksom muskelkraft och tyngd och så. Men de är ju fantastiskt, fantastiskt duktiga i försvaret. Som Hanna då, som går in mot IFAS i gruppspelet och bara stänger sin kant helt och hållet. Och de skjuter och skjuter och skjuter på henne hur mycket som helst. Och det kan säga att det är ingen som håller igen bara för att det är tjejer. Utan de är ju med på samma villkor som alla andra och fixar det otroligt bra.
Och att vinna SM, det innebär också att man får gå på fest med andra mästare.
Och så betyder ju detta att vi får gå på... Ja, nästa års då mästarfest som Malmö stad bjuder på rådhuset. Och det ser vi fram emot att fira tillsammans med laget där och äta gott och träffa andra svenska mästare från Malmö också. Det ska bli kul.
Det sa Fatmir Seremeti från FIF Malmö, som alltså återigen kan titulera sig svenska mästare. Och på mästarfesten som Fatmir Seremeti nämnde får de bland annat träffa FC Rosengård som tog hem damallsvenskan i fotboll. Om de även får festa med Malmö FFs herrlag i fotboll, det avgörs nu i helgen. Reporter Åsa Kjellman Erisi.
Han jobbar med sociala frågor hos Frälsningsarmén i Malmö, leder kurser i punktskrift och har en lång karriär som yrkesståuppare bakom sig. Eller numera är den inte längre bakom honom. Häromveckan gjorde Marcus Mackan Andersson nämligen comeback i hemstaden Malmö med många skämt och en god portion allvar kring att inte se. Men också om Frälsningsarmén och om var man kan stoppa godisbilar. Och Skånes taltidning var med på stå upp comebacken i en fullsatt källarlokal i centrala Malmö.
Låt oss välkomna Mackan in här med en riktigt stor och varm applåd.
Ja, ni får fortsätta. Det knixar när man inte ser, kan jag säga. Jag ska inte liksom tråka ut er med en lång beskrivning av hur krångligt det är att ta sig hit. Men man kan säga så här att som ett litet tips till er allihopa, att om ni tänker boka ledsagning någon gång, så är inte det riktigt samma sak som eskortservice.
Och här tar vi nog och tonar ner så vi inte avslöjar för mycket av Mackans skämt.
Det som är så bra med stand-up comedy är att det är liksom spontant.
Och trots många års frånvaro från ståpandet så svingar han sig vant mellan högt och lågt, där det senare ibland hamnar rejält under bältet. Frälsningsarmén, där Mackan Andersson är anställd för att arbeta med sociala frågor, får sin släng av sleven. och att förlora synen, att förhålla sig till ibland bristande hjälp och stöd får sig också ett par rejäla skopor humoristiska duvningar. Mackan skonar inte sig själv och han drar ner varma skratt. Kort sagt, han får publiken med sig.
Det är roligt också. Alltså jag får vara med om jättemycket knasiga grejer för att jag inte ser. Jag får med om jätteroligt, det tycker jag.
Men mellan de mer typiska ståuppkomikerslängarna så blir han allvarligare. Då spetsas öronen i salen och en tystnad sprider sig ibland, för det bränner till när vi i publiken tar in att han också delar med sig av sin utsatthet som synskadad.
Det här är ju 2019, så jag förstår att man kan inte ha sådana krav bara för att man inte råkar se att man ska kunna delta i det demokratiska samhället.
Det kändes väldigt bra ikväll. Det var fantastiskt roligt. Det är som någon slags comeback. Det har varit fint.
Vad är det som har gjort att du börjar göra ståupp igen?
Dels är det väl att jag känner en längtan tillbaka till scen. Dels så tror jag att det är viktigt att prata också om de här sakerna. När jag nämner i showen att det är inte vi som inte ser som är synskadade, utan det är de människorna som ser som är skadade av att se. Att man liksom kan bli blind för andra människor och så vidare. Jag tror att det är viktigt att prata om på scen. Och jag tror att det är också viktigt att avdramatisera ibland såna här saker som funktionsnedsättning och så. Så att det är flera saker som samverkar, men det är fortfarande så, känner jag, alltså jag vill att de pengar som kommer in på den här typen av föreställningar, att det går till bra grejer. Det är det som är liksom viktigt för mig då i slutändan.
Så att det är inte, huvudsaken är inte att showa kring blindhet och att föra ut ett budskap?
Det är det också naturligtvis. Men jag tror framförallt att det är viktigt att människor som inte är blinda, att man ser liksom på sitt eget liv på något sätt så här och får ett nytt perspektiv då kanske. Jag kan hjälpa människor att se det bizarra i deras egen tillvaro på något sätt så.
Det blev ganska allvarligt i vissa stycken. Var det helt planerat eller var det någonting som kom oväntat för dig själv?
Det var planerat att det skulle vara så. Några av de bästa komikerna tycker jag är människor som, om vi tar Jonas Gardell till exempel, är så här fantastisk i att växla mellan allvar och humor. Och jag tror att det är lättare att ta till sig också det som är allvarligt och det som är svårt om vi får göra det med ett skratt. Men vi behöver inte backa för allvarsdörren varje gång liksom, utan det är okej att det får finnas det får finnas utrymme för det också i showen. Det är första gången jag har gjort något sånt, men det var planerat i alla fall.
Och hur tycker du att det togs emot när det inte var läge för skratt?
Jag tyckte det bra också. Jag tyckte det kändes inte som att jag tappade kontakten med publiken eller så, utan folk lyssnar och...
Folk lyssnar, men jag anar också en liten tveksamhet att oj, nu blir det allvarligt. Hur ska vi ta det här?
Jo, så kan det vara. Fast jag tycker att det är bra. Om det är så här, det hade inte gått att börja med det. Och det går inte liksom att avsluta på den noten heller, utan det får ju vara just en del i föreställningen. Men det är inte så dumt om människor faktiskt får tänka till lite.
Det var jätteroligt att höra, eller roligt och roligt. Det var spännande att höra i perspektivet på svårigheterna och humorn i det han upplever.
Kan man skoja om blindhet, om synskada?
Det tänker jag absolut att man kan om man har hjärtligheten i det. Det hade han absolut.
Lärde du någonting nytt när det gäller hans liv och att vara synskadad?
Att det är jag som är synskadad. Det var en otroligt spännande twist på att det är vi som är synskadade, vi som kan se. Och i totalt nedsläckt rum så är det vi som har funktionshinder.
Ja,
så är det. Men vi kanske ska ändå då dra igång själva showen lite.
Vi hörde Stå uppare med mera Mackan Andersson i en källarlokal i Immanuelskyrkan i Malmö. Publikrösterna i inslaget tillhörde Sofia Stenfors och Erik Kaiser. Och intäkterna från föreställningen gick till kyrkans hjälpverksamhet. Mackan Andersson planerar ytterligare några stå upp föreställningar före årsskiftet, men än är tid och plats inte spikade. Reporter var Dodo Parikas.
I Ystad har socialnämnden beslutat att inte dra ner på äldreomsorgen. Även i fortsättningen kan äldre Ystadbor få varm mat, städning varannan vecka och möjlighet till att komma utanför bostaden, bland annat. Syftet med kommunens förslag som ledde till kraftiga protester och demonstrationståg inom Ystad var att spara pengar. Men, säger socialnämndens nya ordförande Christian Persson, Moderaterna till Ystads Allehanda, neddragningarna hade inte gett någon besparing. Det var i september månad som förslaget om nedskärningar lades fram av socialnämndens arbetsutskott. Och nu har alltså socialnämnden ändå beslutat att säga nej till detta. Men fortfarande har nämnden ett underskott på 26 miljoner att tampas med. Personalminskningar planeras dock inte, säger Christian Persson.
Evenemangstipsen börjar med några syntolkade filmer. Först en fransk-belgisk dramafilm från 1975 som har fått syntolkning och uppläst text för tv, dvd och VOD. Den heter Chandilmont, 23 Quai de Commerce, 1080 Bruxelles, alltså namnet på huvudpersonen Chandilmont och hennes adress. Regissör är Chantal Ackerman. Jeanne är ensamstående mor i Bryssel och i filmen skildras hur hon alltmer tappar greppet över sina dagliga rutiner, bland annat att prostituera sig. Den andra filmen heter Monos och hade premiär i början av året. Filmen har fått goda internationella recensioner. Handlingen kretsar kring en grupp isolerade ungdomar på en colombiansk bergstopp i träningsläger för att bli något slags kommandosoldater. Även denna film har syntolkning och uppläst text för tv, dvd och VOD.
Om Islamiska statens uppgång och fall handlar författaraftonen på Tommelilla bibliotek måndag 4 november 18.45. Det är Svante Lundgren, författare och docent vid Lunds universitet, som berättar om en av de senaste årens värsta terroristorganisationer. Föranmälan krävs på telefon 0417 181 90.
Maximteatern i Stockholm sätter i höst upp Strindbergs Dödsdansen med Mikael Persbrandt, Lena Ender och Thomas Hansson i rollerna. Föreställningen går också på turné och kommer till konsertsalen i Malmö Live tisdagen den 5 november klockan 19. Biljetterna kostar mellan 455 och 595 kronor.
Var finns alla virus och hur smittar de? De frågorna får svar på Simrishamns bibliotek onsdag 6 november. Professor Einar Everitt från Lunds universitet förklarar var virus finns, varför de uppträder som de gör och hur man undviker att bli smittad. Det är fri entré, men föranmälan krävs till biblioteket. Dagen efter, den 7 november 18.30, handlar det om rösträttsreformen 1919. Det är historikern och troubaduren Christian von Svensson som framför sin föreställning Kvinnlig rösträtt, där han i sångtextens form skildrar allt från kvinnor i brödköer till tyska matroser som gör myteri. Och även här krävs föranmälan till Simrishamns bibliotek.
Pianisten Per Tengstrand sätter sig vid flygen på Victoriateatern i Malmö onsdagen den 6 november för att under rubriken Den heroiske Beethoven berätta om Beethovens kamp mot demonerna, dövheten och depressionerna och spela musik som passar temat. Tiden är 19.30 och biljetter för 240 kronor vid bord i salongen och ner till 160 kronor för pensionär på balkongen kan köpas hos Kulturcentralen. Som vanligt är det picknick om man har plats i salongen. Och Victoria ligger på Södra Förstadsgatan 18.
Vad ska vi äta istället för kött för att rädda klimatet? Tobias Linné och Carolina Östbring som forskar inom projektet The Protein Shift, proteinskiftet, kommer till Atriumgården på Lunds stadsbibliotek onsdag 6 november klockan 18 för att presentera två möjliga alternativ, raps och odlat kött.
Lungsjukdomen KOL är ämnet för en föreläsning på Hörs bibliotek torsdagen den 7 november klockan 18. Föreläsare är Ellen Tuvesson, docent vid avdelningen för lungmedicin och allergologi vid Lunds universitet.
Författaren Lina Wolf, Augustprisbelönad för sin bok De polyglotta älskarna, kommer till biblioteket i Ängelholm torsdag 7 november klockan 19. Det är fri entré och ingen föranmälan.
Öringsafari mitt i byn blir i Södra Sandby torsdagen den 7 och onsdagen den 13 november. Det är samling utanför byahuset i centrum klockan 18 för att spana på lekande havsöring i bäcken. Ta med egen ficklampa.
Badhuset i Trelleborg firar 80 år med stand-up på en flotte mitt i bassängen torsdag 7 november. Tre komiker uppträder med start klockan 19. Biljetter för 120 kronor säljs på badhuset Östra Vallgatan 6 och insläppet är genom den norra entrén.
Så sant som det är sagt är en berättarföreställning med Maria Arnadotter som blandar komedi och allvar. Torsdagen den 7 november klockan 19 ges den i Folkets hus i Vanneberga. Biljetter bokas på 044 12 58 20. Lördagen den 23 november kommer föreställningen till Gladsax medborgarhus klockan 19. Biljetter dit kan köpas på telefon 0414 102 50. Lokalen öppnar en halvtimme innan för den som vill ha med picknick.
Helsingborgs stadsteater satsar på After Work i höst. Först ut är duon Lise och Gertrud 7 och 8 november. De hyllar Marie Fredriksson i föreställningen Tack för din musik. Och det är klockan 18 på foyerscenen. Baren öppnar klockan 17.
Marimba och andra slagverk står i fokus när Mika Takehara ger konsert på bistroscenen i kulturkvarteret i Kristianstad. Förutom med slagverksinstrumenten arbetar hon med inspelade ljud av till exempel fågelsång eller en byggarbetsplats. Det blir nyskrivet men också musik av Bach, Debussy och Stenhammar. Fredagen den 8 november klockan 19. Redan 17.00 öppnar bistron för mat och dryck och man kan förboka på 044 20 58 88.
2017 vann Portugal Eurovision Song Contest för allra första gången. Salvador Sobral som sjöng vinnarlåten. Han kommer på sitt första Sverigebesök till Palladium i Malmö fredag 8 november 19.00. Biljetter för 450 kronor säljs av Kulturcentralen.
Trikåvirkning kan man lära sig hos Tivoliboden på Tivolibacken 2 i Arkelstorp fredagen den 8 november klockan 17-20. Kostnaden är 600 kronor och då ingår fika och material. Lördagen den 16 november klockan 10-13.30 blir det grankurs där man lär sig skapa adventsprydnader av gran och mossa. Där är priset 500 kronor inklusive fika och material. Och för båda kurserna anmäler man sig på telefon 0723 61 68 24.
Bokens dag firas i Hässleholms kulturhus lördag 9 november 13.00 till 16.00. Medverkar gör Alexander Karim, skådespelare som debuterar som författare i höst. Amanda Svensson, vars senaste bok handlar om klimatkrisen. Kristoffer Karlsson, kriminolog och författare som också analyserar brott i SVT. Och så Katrine Engberg, dansk regissör som författare debuterar med en deckare i Köpenhamns miljö. I entrépriset som är 199 kronor ingår kaffe och kaka.
Barbra Streisand hyllas av sångerskan Malena Tuvung med en konsert i kulturkvarteret i Kristianstad lördagen den 9 november klockan 19. Evergreen kallas konserten och People, Memory och andra kända melodier kommer att framföras.
Arkivens dag firas lördag 9 november. På Malmö stadsarkiv, Bergsgatan 20, kan man klockan 11 höra journalisten Kristoff Andersson berätta om vad Stasis gamla arkiv avslöjar om Sverige under kalla kriget. Och 14.00 berättar forskaren Elin Bomenell om kariesförsöken på Vipeholms sjukhus i Lund under 40- och 50-talen.
Rädda bina är temat för en konsert i Sankt Johannes kyrka i Malmö söndagen den 10 november klockan 16. Medverkar gör komikern Lena Frisk, barn och ungdomar från Arnbergs dansstudio, sångare från Malmö Opera och Ulla Olsson på orgel. Det är fri entré, men pengar samlas in till Naturskyddsföreningen i Skånes projekt Rädda bina.
På Habogård i Lomma så håller professor Maj-Lis Hellenius från Karolinska institutet en föreläsning om livsstil kopplat till hjärt- och kärlsjukdomar måndag 11 november 11-13.30. Och det avslutas med en gemensam lunch. Kostnad 100 kronor och man anmäler sig senast 8 november på telefon 046 359 4575. Och då kan man också boka buss som avgår från Botulfsplatsen i Lund och det kostar 40 kronor tur och retur.
Biljettinformation. Tixter 0771 47 70 70. Eventim 0771 65 10 00. Kulturcentralen 040 10 30 20. Malmö Live och Konserthus 040 34 35 00. Hässleholms kulturhus biljettkassa 0451 26 66 70. Helsingborgs stadsteater 042 10 68 10. Simrishamns bibliotek 0414 81 93 00. Hörs bibliotek 0413 281 03. Kulturkvarteret i Kristianstad. Där köper man biljetter via Coop i Galleria Boulevard som har 010 747 22 72 eller Turistbyrån 044 13 50 00.
Kalendern. Måndagen den 4 november är det Sverker som har namnsdag. Det är 40 år sedan en grupp revolutionsgardister i Iran ockuperade den amerikanska ambassaden och tog personalen som gisslan för att få USA att lämna ut shahen. Först i januari 1981, då i samband med att Ronald Reagan installerades som amerikansk president, släpptes gisslan.
Tisdagen den 5 november har Eugen och Eugenia namnsdag. Helsingborgs stad ordnar en internationell tvådagarskonferens, H22 Summit, om hur man kan göra staden smartare och mer hållbar. Företagsledare, politiker, innovatörer och akademiker från hela världen diskuterar och föreläser i Helsingborg Arena. Regissören och konstnären Marie-Louise Ekman och skådespelerskan Lill Terselius fyller båda 75 år.
Onsdagen den 6 november är det Gustav Adolfs dagen. Till minne av kung Gustav den andra Adolfs död på slagfältet i Lützen 1632. Speciellt i Göteborg intas Gustav Adolfs bakelser av något slag. Det finns inget standardrecept, men alla pryds de av en bild av kungen i choklad eller marsipan. I Finland är det svenska dagen som firades första gången 1908 för att öka sammanhållningen i den finlandssvenska befolkningen. Och sedan 1979 är det officiell flaggdag i Finland.
Torsdagen den 7 november börjar parafriidrotts-VM i Dubai efter några dagars koll av att deltagarna har rätt klassificering. I den svenska sexpersonerstruppen har fyra en synnedsättning. Det är längdhopparna Victoria Karlsson, Olof Ryberg och bröderna Tobias och Per Jonsson. Tobias Jonsson tävlar också på 100 meter. Ingegärd och Ingela har namnsdag.
Fredagen den 8 november gratulerar vi Vendela som har namnsdag. Kristdemokraterna inleder sitt tredagars riksting i Umeå. Torsten Elofsson från Malmö föreslås väljas in i partistyrelsen. Och bland motionerna så finns ett förslag från medlemmen Niklas Mattsson i Halland om att stryka ordet funktionsvariation från KDs principprogram. ordet förringar de problem som personer med funktionsnedsättning har, anser han. Partistyrelsen vill inte ändra i principprogrammet just nu eftersom man gjort det nyligen, men är öppen för att beakta förslaget när programmet väl ska förnyas. Och den japansk-brittiska författaren Katsuo Ishiguro, som fick Nobelpriset 2017, fyller 65 år.
Lördagen den 9 november 1989 förändrades Europa politiskt och geografiskt. Berlinmuren föll efter drygt 28 år. 1989 var trycket stort på den östtyska regimen sedan bland andra den sovjetiska ledaren Mikhail Gorbachev genomfört reformer. Så denna dag beslutade den östtyska statsledningen att tillåta privata besök i väst och skickade fram partifunktionären Günter Schabowski för att meddela detta vid en presskonferens. Tillståndet att resa skulle gälla från följande dag och det skulle krävas ansökan, men det visste inte Schabowski, så när han fick en fråga om tidpunkten svarade han omgående. Folk strömmade till gränskontrollerna där vakterna inte visste vad som gällde. 11:30 på kvällen föll de första gränspoliserna för trycket och öppnade en passage i Berlin, och därmed var murens saga all. Före statsministern Ingvar Carlsson fyller 85 år. Danske regissören Bille August fyller 70. Theodor och Theodora har namnsdag.
Söndagen den 10 november är det fars dag, Mårtens afton och Martins och Martinas namnsdagar. I Spanien är det parlamentsval. I Rumänien hålls första omgången av presidentvalet. Stavhopparen Armand Duplantis, senast silvermedaljör vid VM i Doha, fyller 20 år.
Så har vi en annons från Share Music om en kurs.
Jag heter Helen.
Jag heter Jonas Jonasson. Vi ska hålla en kurs i stumfilm. Och detta är del 2 som handlar om musik, och det är mellan den 15 och 17 november.
Och vi kommer att vara på Skånes dansteater i Malmö. Det här är del 2 i stumfilmskursen. Första gången så hittade vi på en historia tillsammans som spänner över flera sekel. Vi börjar i filmens barndom och förflyttar oss sedan till 1970-talet för att landa i en framtid.
Och musikdelen kommer till att bestå av att vi är som ungefär som pianisten var förr i världen när man spelade stumfilm. Det fanns inget ljud, alltså var någon tvungen att göra ljudet och stämningen. Och tillsammans ska vi göra musik som hjälper filmens handling framåt. Jag, Jonas Jonasson, kommer till att leda denna musiken framåt. Du behöver inte kunna spela något instrument eller sjunga eller så. Men med enkla medel så ska vi tillsammans göra musik.
Den här kursen anordnas av Share Music and Performing Arts. Om du vill anmäla dig eller bara veta mer om kursen kan du ringa till vårt kontor. Numret är 03904 1508. Alltså 03904 1508.
Den regionala anslagstavlan börjar med inbjudan till representantskapsmöte för SRF Skåne. Lokalföreningarnas ombud, distriktsstyrelsen, valberedningen, beredningsutskottet samt revisorerna är kallade till SRF Skånes representantskap enligt nedanstående. Plats Stiftsgården Åkersberg, Hör. Adress Åkersbergsgatan 3, telefon 0413 55 91 00. Lördag 16 november 10.00 till 15.30. Förmiddagskaffe serveras från 9.30, eftermiddagskaffe från 15.30. Medlemmar som inte är kallade inbjuds att närvara på representantskapsmötet men har bara närvarorätt. Representantskapsmötet kan i undantagsfall bevilja en närvarande yttranderätt under en specifik punkt. SRF Skåne står för fika samt lunch. Den enskilde som inte är kallad står för sina egna resekostnader. Den som önskar delta måste anmäla detta till SRF Skånes kansli, telefon 040 777 75, eller e-post srfskane@srfskane.se senast idag fredag 1 november. Vid anmälan ska du uppge om du behöver ledsagare, om du har behov av specialkost, har ledarhund eller om det är något annat som är viktigt för oss att veta. Om du har med egen ledsagare får du själv stå för dennes förtäring. Om du önskar handlingarna till representantskapsmötet så meddela detta i samband med anmälan. Och som sista punkt på mötet kommer Jan-Erik Bo, författare och fotograf och som har jobbat i många år som polis i Sverige och på Balkan, att berätta om sitt liv och författarskap. Välkommen önskar styrelsen för SRF Skåne.
Så referat, först från SRF Kristianstad-Bromölla. Den 11 juli, en ljum sommarkväll, var 28 medlemmar på berättarafton i Vinslövs hembygdsgård, där aktören Ingvar Andersson och hans dotter Maria Ingvarsdotter framförde Skånsk pyttipanna, sketcher ur skånska författares verk. I pausen bjöds på fika utomhus bland vackra gamla hus, gröna gräsmattor och en skymt av vatten. Alla tyckte det var en trevlig kväll och Ingvar Andersson tyckte publiken var aktiv och receptiv, fast publiken delvis hade svårt för den genuint skånska dialekten. Även vid sommarfesten 20 juli på Harastorps gästabud var vädret fantastiskt. 32 medlemmar avnjöt en smaklig grillbuffé. Stefan Nilsson från Nogersund underhöll med sång och musik och historier på listerdialekt. Visst är det härligt med dialekter som berättar varifrån vi kommer. Grönskan och de mysiga ljuden från betande får i hagarna skapade en riktig sommarupplevelse. Det blev även dans mellan borden till trevlig musik. De tre hundarna som deltog verkade också trivas. Vid årets korvgrillning på Tjugekull njöt 29 medlemmar i alldeles lagom varmt sommarväder. Efteråt fikade vi på kafé och klurade på tävlingar. Vid kamratträffen den 11 september föreläste författaren och kriminalpolisen Jan-Erik Bo intressant om sitt liv inom polisen och i FN-tjänst på Balkan. Årets teaterbesök var musikalen Guys and Dolls, syntolkad av Helena Frank. Det framkom att lurarna var sämre att lyssna i än öronsnäckor. Alla var dock nöjda med föreställningen och efteråt gick ett antal på restaurang Martini. Lite småspännande är det också att spela bingo. Vem lyckas få ihop till en eller två rader, kanske en hel bricka? 19 medlemmar spelade i trevlig gemenskap. Ja, det är blandad kompott som bjuds i vår förening. Förhoppningsvis med något för alla, skriver Agneta Nilsson.
Så ett referat om en resa med SRF Fritid till New York. I början av oktober sammanstrålade 7 synskadade samt 5 ledsagare i Frankfurt för vidare färd. Vi hade förmånen att resa med världens största passagerarflyg, Airbus 380. Det blev 5 intensiva dygn där vi vid 3 tillfällen fick halvdagsguidning på Manhattan med dess omgivningar av en lokal guide. Många historiska platser och byggnader besöktes. Och för de flesta blev monumentet där tvillingtornen tidigare stod det som påverkade oss mest. Där fann vi infräst i muren även namnet på den 24-årige svensk som förolyckades. På övrig tid utforskade vi med hjälp av ledsagare de platser som vi önskade besöka. Dessutom blev det även shopping, teatrar, musikaler, ishockey och gospel. På frukosten och till kvällen sammanstrålade vi för att utbyta erfarenheter. Gruppen blev mycket sammansvetsad, så det blev många kramar när vi skildes åt för anslutningsflyg till Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Stort tack till våra fantastiska ledsagare Maria, Inger, Tommy, Peter och Jonathan. Det är en bedrift att slussa oss synskadade i den intensiva New York-trafiken både på gator och trottoarer. Vid datorn, Anders Månsson.
RP-grupp Skåne har haft ytterligare en träff, den här gång på Lyngby gård utanför Åhus. Först fick vi en rundvandring på gården av ägarna som berättade om verksamheten som förutom traditionellt jordbruk hyr ut ett större antal bostäder, är ägare till vindkraftverk och driver en konferens- och festlokal för upp till 200 gäster. Som på tidigare träffar blev det samtal för både oss med RP och våra anhöriga. Dagen avslutades med underhållning av musikstuderande Matilda Malmsjö, vars moster Jessica Larsson är den som tillsammans med sin familj ansvarade för träffen. Vid datorn Anders Månsson.
Så har vi en tillfällig förändring i busstrafiken. I Trelleborgs kommun ska hållplats Gislöv-Modeshög läge C i riktning mot Trelleborg för regionbuss 190 mellan Ystad och Trelleborg byggas om. En tillfällig hållplats finns i en gammal hållplats ficka strax innan Gislövsvägen. Detta gäller från 6 november 07.00 till 15 november 16.00.
Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och vi inleder med meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs som inbjuder till onsdagsträff den 6 november klockan 13-15 på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 30 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor per styck. Äntligen är det dags att spela bingo i vår nya lokal. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 4 november klockan 12 så att vi kan ordna med fikainköp. SRF Helsingborg och Höganäs anordnar också en visning av telefoner måndag den 11 november klockan 10 i Apple-butiken till vänster om informationen på Väla i Helsingborg, ingång 3. Apple erbjuder en möjlighet att få prova på deras telefoner under vägledning samt att ställa frågor om smarta mobiltelefoner. Anmäl ditt deltagande till kansliet senast torsdagen den 7 november. Och så inbjuder SRF Helsingborg Höganäs också till månadsmöte och inflyttningsfest tisdagen den 12 november klockan 14-17.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3. Deltagaravgiften är 50 kronor. Vi börjar med att äta smörgåstårta, lättöl och vatten och till kaffet blir det äppelkaka med vaniljsås. Det blir även underhållning. Ett kortare månadsmöte kommer att äga rum liksom ett lotteri. Och anmälan till kansliet senast fredag 8 november klockan 12. Och kansliet har telefon 15 83 93 eller 0735 623523 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Välkommen!
SRF Lundabygden har en kulturafton onsdag 13 november 18-21 i föreningslokalen. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till det avslutande kaffet. Deltagaravgiften är 50 kronor och anmälan ska ske senast fredag 8 november på telefon 046 211 0674 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Hjärtligt välkomna! SRF Lundabygden meddelar även att årets sista föreningsmöte, kanske det viktigaste under 2019, äger rum 20 november. Vi ska tillsammans bestämma vilken verksamhet vi ska ha 2020 och vad den får kosta. Verksamhetsplan och budget ska alltså fastställas. Vi ska också bestämma medlemsavgiften för nästa år. Du bjuds på lättare förtäring. Tid 18-21 i föreningslokalen Tordönsvägen 4i, Lund. Sista anmälningsdag 18 november. I månadsskiftet nu oktober-november kommer du att få hem förslagen till verksamhetsplan och budget. Och SRF Lundabygden har en medlemsträff den 25 november där du har möjlighet att handla av våra egna hantverkare. Kanske lite julklappar eller någonting till dig själv inför adventsfirandet. Är du själv hantverkare och vill vara med och sälja så meddela Conny på kansliet så vi kan ställa fram bord åt dig. Vi serverar kaffe eller te med kaka. Självklart kan du komma och bara prata och fika utan att handla. Tiden är 13.30 till 16 i föreningslokalen. Deltagaravgiften är 20 kronor och sista anmälningsdag är 22 november till kansliet.
Malmö blindförening hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till samkväm i Annebergsgårdens matsal, Annebergsgatan 15A i Malmö, söndagen den 10 november mellan 16 och 18. För underhållningen svarar Sten Stjernqvist med sång och musik. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Hjärtligt välkomna!
SRF Malmö välkomnar till dagverksamhet vecka 45. Vi träffas 13-15 måndagar och tisdagar, onsdagar 12.30-16. Kaffe med smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Vi vill att du meddelar kansliet telefon 040 25 05 40 om du kommer på någon av dagaktiviteterna. Tillhör du dem som regelbundet deltar i någon aktivitet så behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndag 4 november är frågesport och tidningsläsning inställda. Tisdag 5 november blir det bingo och onsdag 6 november spelar vi kanasta. Och så har SRF Malmö ett meddelande till de som beställt 2020 års almanacka. Almanackorna finns nu på SRF Malmös kansli för avhämtning. Pris för storstilsalmanacka 255 kronor och punktalmanacka 120 kronor. Vid avhämtning medföljer inbetalningskort.
Så har vi lite förändringar i busstrafiken. Vi börjar i norra Skåne, Kristianstad och Munka-Ljungby. På grund av ett vägarbete i korsningen Löparevägen och Mäldvägen i Kristianstad stängs delar av Möllebacken av mellan 3 november klockan 7 och 31 januari nästa år klockan 16. Detta gäller stadsbusslinje 3 och berör hållplatserna Löparevägen, Siktvägen och Kupolvägen. Tillfälliga hållplatser i bägge riktningar kommer att finnas på Nosabyvägen norr om korsningen med Fjälkingevägen. Söderut kommer det att finnas en tillfällig hållplats på Fjälkingevägen, väster om korsningen med Mjölnarevägen. I riktning mot Möllebacken placeras den tillfälliga hållplatsen på Kupolvägen, öster om korsningen med Mjölnarevägen. I Munka-Ljungby är det vägarbeten och delar av Gånarpsvägen samt Möllegatan mellan Tostar på Munka-Ljungby stängs för genomfart 4 november klockan 8 till 8 november klockan 16. Hållplatserna Jungfruvägen och Backvägen stängs i bägge riktningar under tiden. Resenärer hänvisas till Munka-Ljungby, Nygatan och Tostarp kyrkan. Och detta gäller regionbuss 507.
Och det är också några tillfälliga förändringar i busstrafiken i Eslöv och Landskrona. På grund av pågående arbete med ett provisoriskt övergångsställe på Östergatan i Eslöv så är hållplats Östra skolan för stadsbusslinje 1 flyttad omkring 25 meter i riktning mot Eslövs station. Slutdatum för ändringen är inte bestämt. Och i Landskrona är hållplats teatern stängd den 3 november mellan 8 och 16. För stadsbusslinje 1 hänvisas till hållplats Drottninggatan och för linje 2 samt 5 till Rådhustorget.
Och så har vi några förändringar i busstrafiken i Malmö. På grund av ett broarbete är hållplats Malmö-Jägershill läge B samt Malmö-Jägersro läge F för stadsbuss 31 stängda till och med 20 december klockan 15. Resenärer hänvisas till Malmö-Jägersro läge B. När det gäller de pågående vägarbetena på Slottsgatan i Malmö som vi nämnt tidigare så påverkas nu även hållplats Malmö Opera läge C som stängs. Resenärer med 141 hänvisas till tillfällig hållplats på Östra Rönneholmsvägen. Även för Malmö stadsbiblioteket läge A för samma buss hänvisas till en tillfällig hållplats på Östra Rönneholmsvägen. Stadsbusslinje 7 och 33 hållplats Valborgsgatan i riktning in mot stan på Limmansvägen är flyttad några meter framåt i bussens färdriktning på grund av asfaltarbete. Slutdatum för arbetet är inte bestämt. Ett vägarbete på Östra Farmvägen i Malmö som vi berättat om tidigare har förlängts till den 4 november klockan 8 och stadsbuss 33 fortsätter att stanna på en tillfällig hållplats ute på Amiralsgatan tills dess.
Och där tog detta nummer av Skånes taltidning slut. Nästa nummer kommer fredagen den 8 november.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!